Hur många här inne har förra året, alltså det här året vid nyår, eller någon gång i ditt liv gett ett nyårslöfte? Hur många här inne har någon gång gjort det? Får gärna lyfta din hand så vi ser lite statistik här. Ganska många. Samma markering då på den här frågan. Hur många här inne har någon gång brutit ett sånt löfte som du gett vid något sånt tillfälle? Hur många? Jag vågar säga att det är alla händer som gav ett löfte. Statistik tittar jag upp här i veckan. 80% av alla som gav ett nyårslöfte för en vecka sedan har redan idag brutit det. En vecka efter nyår. 19% lyckas hålla dem ungefär. Det är en tid då många förändringar sker. Och inte minst av den traditionen som vi har, av att vi tänker oss att kalendern ger oss en markering på en ny start. Och vi tar den chansen att också själva säga, jag vill se något annat i mitt liv eller min familjs liv, i mitt jobb eller i skolan. Jag bestämmer mig för att förändras på något sätt. Men det är svårt ibland att hålla de löftena. Och det är vårt tema idag. Finns det någonting i Guds ord som kan hjälpa oss när vi fattar beslut, när vi ger löften? Något som kan hjälpa oss att också fullfölja dem. Men innan vi ser på i berättelsen som jag tror kan hjälpa oss med det, så vill jag att vi reder ut först en del saker. Och det är att när vi pratar om löften så kan de ju ha olika, vad ska man säga, värde för oss. Till exempel, ni får hjälpa mig nu genom att prata med mig. På en skala från 1 till 10, låt oss säga så. Hur värdefullt tycker du att ett löfte är som en person som du inte känner ger dig? Till exempel, du träffar någon ute på stan och de säger, men du, vi träffas här igen nästa vecka, jag lovar att jag är här. Och så fortsätter vi prata tillsammans. Hur värdefullt tycker du att ett sånt löfte är? Hur viktigt är det att den personen håller i löftet, tycker du? Från 1 till 10. 10 är jätteviktigt och 1 är, ja, det är inte jätteviktigt. Vad tycker du? Hjälp mig. 3. Andra förslag? 5? 1? Okej. Din vän skriver på Facebook. Eller förresten, din vän skriver inte på Facebook, men din vän markerar och klickar på en knapp. Ett evenemang som är ute på Facebook och säger, jag kommer dit. Hur viktigt löfte tycker du att det är? 1 till 10. 5? 7? Va? 7? 8? Okej, 10. Okej, samma vän skriver ett personligt meddelande till dig på Facebook. Jag hoppas alla hänger med på illustrationen. Och säger, du, jag lovar att jag kommer på det här evenemanget som jag har sett på Facebook. Som du såg att jag också har markerat att jag ska komma på. Hur viktigt tycker du att det är? 1 till 10. 9? 10? 10? Ja, det är högre. Men ni ser skalan, eller hur? Lite närmare i mitt liv då. Jag sitter och jobbar och är superupptagen. William kommer och säger, du då, pappa, kan du hjälpa mig att bygga den här modellen i Lego? Jag vet inte hur man gör. Nu får ni hjälpa mig, okej? Okay? Och jag säger, ja William, jag lovar, jag kommer snart. Hur viktigt tycker ni att ett sånt löfte är? Jag behöver den hjälpen från er. 10. Andreas säger 10 snabbt här. 10+. Ganska högt, va? Jag har en fråga till er. Hur viktigt tycker ni att det löfte som, får jag ge tillbaka lite här, Som min fru Andrea gav mig när hon stod här. Ganska exakt på den här platsen där jag står just nu. På vårt bröllop. Jag och Andrea gifte oss här. Och hon stod här. Hur viktigt tycker ni från 1-10 att det löfte som hon då gav till mig inför många av er här inne faktiskt och inför Gud. Hur många tycker att det är en 10 plus? Ibland så lovar vi att göra vårt bästa. Men omständigheter runt omkring oss gör att vi helt enkelt inte kan fullfölja det löftet av någon orsak. Ibland så är våra löften mer, ja, jag ska försöka komma dit. Men vi kanske av olika anledningar inte kan fullfölja det löftet. Jag vill bara säga att det finns ju olika grader, tror jag, för oss människor av löften. Som vi kan ge till varandra. Men jag vill ändå prata idag om de här viktiga löftena. De här 10 plus löftena. Där ditt beslut om att ge det löftet. Och ditt fullföljande eller ditt misslyckande att hålla det löftet. Kan ha dramatiska och fruktansvärda konsekvenser. För dig själv och människor runt omkring dig. Men om du håller det löftet så kan det vara några av de största välsignelserna för dig själv och andra runt omkring dig. De här löftena som vi anser är viktiga. Och ofta är det de som vi talar om när vi öppnar Bibeln. Löften kan splittra familjer, brutna löften. Löften kan hålla samman familjer och välsigna. Löften kan orsaka dig oerhört smärta och du kan bli sårad. Relationer kan brytas. Relationer kan stärkas. Din egen självbild, när du har gett ett löfte som du bryter, kan försämras. Och du får dåligt självförtroende. Och du kan till och med gå så långt att du inte vågar ge löften. För du säger, varför ska jag ge löften om jag ändå vet att jag inte kommer kunna hålla det imorgon? Och det tror jag inte är hälsosamt för oss. Vissa av oss, vi är impulsiva och väldigt snabba. Och vi lovar allt möjligt, eller hur? Utan att tänka efter. Så slänger vi ur oss saker. Bara för att vi vet att någon vill höra det här. Så vi lovar någonting. Och vi blir kända som personer som inte går att lita på. Och det förstör också. För oss själva och andra runt omkring oss. Det finns en berättelse i Bibeln som jag tror kan ge oss några glimtar av de stora konsekvenser och allvaret i att hålla de här 10 plus löftena. Också några praktiska tips för dig och mig om hur vi kan få hjälp i det löfte som vi har avgett. Jag vill att du följer med i din Bibel. Om du har den framför dig. Till Nya Testamentet. I Apostlagärningarna. Apostlagärningarna. Det 5:e kapitlet. I Apostlagärningarna kapitel 5. Vasilje läste berättelsen. En berättelse om en familj. Precis som du kanske. En berättelse om en man och hans hustru. Precis som några här inne. Som ger ett löfte som de inte håller. Och det har fruktansvärda konsekvenser för dem själva. Och människor runt omkring dem. Vi läser vers 1. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Jag vill att ni lägger märke till i början här. Att Bibeln beskriver att det här är någonting som Ananias, mannen, gör tillsammans med sin hustru Safira. De har alltså pratat om det här tillsammans. Det vill säga, här borta så agerar de. Men redan här i tid, i framtiden så agerar de, det är det vi läser om. Men redan här borta har de redan pratat om det. Vi kallar det ibland för att planera. De har börjat planera någonting. De har kommit överens om innan de gör det att så här ska vi göra. Och vi kommer att märka genom berättelsen här att de har, verkar som att de till och med kommit överens om hur de ska ljuga. Detaljerna i vad de ska säga. Succén i att hålla löften, tror jag, eller i att bryta löften, är att vi varje dag lever det löftet. Det spelar ingen roll om vi har sagt att om ett år då ska jag kunna springa en mil på 30 minuter, vilket är riktigt bra. Då ska jag minsann springa en mil på 30 minuter. Och så ligger du och väntar till december i år. Och så börjar du träna i december. Börja planera redan nu när du fattat ditt beslut för att nå ditt mål. Låt dina drömmar inte vara drömmar, utan en verklighet som du idag lever för att sträva mot. Ananias och Safira, de planerade tyvärr något negativt. De planerade att bryta ett löfte. Vi ska snart se vad det var. Men jag tror också att vi kan lära oss å andra sidan här, att om vi börjar planera i god tid, om vi pratar igenom det innan, så kan vi ha bättre succé i att hålla de löften som vi ger. Bibeln säger att en man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru en egendom. Och i vers 2 så står det: med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och la inför apostlarnas fötter. Återigen så ser vi att det här är någonting de har gjort tillsammans. De har kommit överens om det. De har planerat det i förväg. En annan sak, det här är ett praktiskt tips till dig, samma som jag gav till barnen. Om du vill försäkra dig om att hålla ett löfte du har gett, berätta det från någon annan. Precis som Ananias och Safira gör, fast de gör det ju negativt. Berätta det för din man, för din hustru eller för en god vän. Eller för alla du träffar. Jag har bestämt mig för att träna 30 minuter varje dag 2017. Det har jag bestämt mig för. Håll inte för dig själv. Berätta det för människor runt omkring dig. För vad som händer är det här. Nästa gång du träffar dem så kommer de fråga: du, hur går det med träningen? 30 minuter varje dag. Vad gjorde du idag för något? Det vill säga, du blir ansvarig inför andra. Du är inte bara själv och kan fuska till dig för att du tror att ingen annan vet om ditt löfte, eller hur? Hitta folk runt omkring dig som ställer den frågan: du, hur går det egentligen med det som du vill åstadkomma i ditt liv? Hitta någon att göra det tillsammans med är mitt första praktiska tips. I Ananias och Safiras fall så var det något negativt. Likadant som relationer kan styrka oss, så kan relationer också bryta ner oss. Det kanske inte är det bästa att varje dag hänga med människor som har av princip och gnäller och säger: hörru du, träna 30 minuter, det är det värsta som finns. Om vi någon gång ser någon i våran vänskapskrets göra det, ja, då ska vi minsann frysa ut den människan. Den typ av person eller den typ av umgänge kanske inte är det bästa när man vill åstadkomma något positivt i en annan riktning. Tänk på att människor runt omkring dig påverkar dig. Du och jag tror ofta att vi är superstarka. Men psykologiska experiment visar gång på gång att de personer som anser sig vara mest starka i grupptryck och i sammanhang kan ändra sina åsikter väldigt snabbt. Till det positiva, men också till det negativa. Hitta människor runt omkring dig som stöttar dig i ditt beslut. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman som han bar fram och la inför apostlarnas fötter. Vers 3. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den heliga ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Men vad är det som händer här egentligen? Jo, i vers 3 så blir det tydligt för oss att Ananias och Safira, det här paret, de har bestämt sig för att ge en summa pengar till den tidiga församlingens mission. De har, om vi läser i kapitel 4 innan här, så ser vi att det här var inget nytt. Det här var inget unikt för dem. Det var andra människor som fattat samma beslut. De förstod att det här är något viktigt. Det här är någonting som jag är villig att ge till. Det kristna budskapet. Att hjälpa andra människor till ett bättre liv. Och hopp om framtiden. Ananias och Safira hade blivit berörda. Ärligt berörda av den heliga ande. Det står här att de ljög för den heliga ande. Gud hade talat till dem. Precis som många i det här rummet har erfarit. Den här lilla rösten som talar till dig och säger: det här är vad du borde göra. Gå i den här riktningen. Och där har du och jag ett val, precis som Ananias och Safira. Att välja att följa den riktning som Gud säger till vårt samvete. Eller att gå i en annan riktning. Det är tydligt från vers 3 att ett löfte har getts. Vad som har hänt är enkelt det här. Ananias och Safira har sagt: vi har en egendom. Vi har en mark som vi känner att vi vill sälja. Och den summan som vi får ska vi ge till någonting som vi tror på. Det är deras beslut. Vissa här inne kanske har fattat liknande beslut och gjorde det idag. Tog en del av dina resurser som du har för att ge till något som du tror på kan hjälpa människor i vår värld. Det som vi gjorde under kollekten. Det är något liknande som Ananias och Safira gör här. De tar av sina resurser och säger: vi ska ge till Guds verk. Men grejen är det här. Att tiden går. Och vi märker här att det beslut som de tagit tidigare i kapitel 4. Nu har svalnat. Så vad de gör är att de säger: nej, vi ångrar oss. Jag vill inte hålla mitt nyårslöfte. Jag känner inte för det längre. Jag orkar inte. Det är för en stor uppoffring. Ska jag träna 30 minuter varje dag? Det har jag inte tid med. Eller hur? Nej, jag vill inte förändra mig så som jag tänkte för en vecka sedan på nyår. Här är ett annat praktiskt tips till dig. Om du ger ett löfte idag som är beroende av tid, agera också idag. Det kommer vara mycket enklare för dig att idag när du fattar ditt beslut också genomföra det än om du väntar en vecka eller två. Praktiskt så kan det innebära att om du säger så här: 2017, då ska jag träna en gång per vecka. Så gör då så här. Klockan 12 på nyårsafton. Gå ut och träna till 12:30. Gör det direkt när du fattat beslutet. Istället för att säga: ja, en gång per vecka. Ja, men då gör jag det på söndag nästa vecka då. Då har jag gjort det. Skjuter upp det. Det är i min erfarenhet faktiskt enklare om du markerar ditt löfte genom ett agerande. Istället för att bara tänka det. Det blir som ett önsketänkande eller som en dröm. Det är därför som vi till exempel har dop. Varför säger vi inte bara: nej, men Gud känner mitt hjärta, han vet vart jag är. Så. Varför har vi äktenskap? Räcker det inte bara att över köksbordet vända mig till Andrea och säga: du Andrea, jag lovar, jag ska hänga med dig resten av mitt liv. Och så kysser jag henne på kinden. Det är mitt löfte. Gud känner mitt hjärta. Gud känner ditt hjärta. Räcker inte det? Ja, det är ju en viktig del. Och utan det så spelar det ingenting roll. Om det inte finns i vårt hjärta. Men det finns också någonting i agerandet. I uttrycket. I vittnesbördet av att visa vilket beslut man tagit. Oavsett om det är som vi just gjorde här inne. När jag ställde frågan: hur många här inne har någon gång gett ett nyårslöfte? Och du lyfter upp din hand. Du kunde ju bara suttit där och sagt, ja men Gud vet mitt svar. Men det gör något att vi markerar. Det gör något att vi agerar baserat på det vi bestämt oss för. Psykologiskt så hjälper det oss som människor. Ananias och Safiras beslut hade kallnat. Vi behöver slå till när det värmer hjärtat. Inte vänta tills det har kallnat. Så, vad Ananias och Safira gör är det här. Men de skäms fortfarande. De säger, ja men vi vill inte ge några pengar. Men vi ser att andra gör det. Och vi vill inte vara utanför. Så de försöker att behålla kakan och äta den samtidigt. De säger så här till varandra. Men du, vi har en plan. Vi gör så här. Vi säljer gården ändå. Vi säljer den. Så att folk ser att vi har gjort något. Och sen tar vi en del av pengarna som vi fått och ger. Men resten behåller vi. Okej? Okay? Då har vi ändå hållit vårt, ett del av löftet, eller hur? Så tänkte de. Och det är exakt det som de gör. De planerar allting. Det tar nog, jag vet inte om du har sålt fastigheter och egendomar. Men jag tror, jag tror att på den tiden så var det inte alls långt ifrån, så var det också långt ifrån en enkel process tror jag. Något som tar tid, något som involverar planering och agerande, en process. Så det här är något som pågår. Det här är en process för dem. De planerar i god tid vid det de ska göra. Vers 4. Petrus säger: var inte din egendom din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit inte bara för människor, utan för Gud. Här tror jag vi har fler viktiga detaljer i något som kan hjälpa oss att hålla våra löften. Det beskrivs här att det här är ett beslut som tagits i hjärtat. Jag tror det är jätteviktigt för oss att om vi verkligen är allvarliga med en förändring eller ett beslut vi vill göra, så se då till att det här är någonting som är rotat i dina värderingar, som är rotat i din övertygelse. Och inte någonting som bara hastigt sker på grund av grupptryck eller på grund av mänskliga impulser. Tänk igenom ditt beslut. Det har visat sig att de beslut som man noggrant tänkt igenom, där man förstår konsekvenserna för att om jag inte fattar det beslutet, men också om jag fattar det beslutet, att man tydligt förstår vad det innebär. Det är de som man ofta lyckas att också fullfölja. För det är rotat i en övertygelse om att det här är någonting jag bör göra. Det här är något som kommer hjälpa mig eller andra runt omkring mig. Se till att det här är något som finns i ditt hjärta. Fundera, är det här någonting som du verkligen vill? Är det här någonting som du tror på? När du har ett sånt beslut, när du har det som grund till ditt beslut, så är det en mycket större chans att du kommer genomföra det. För dig som kristen, involvera Gud, som det står här. Du har ljugit inte bara för människor, utan för Gud, säger Petrus. Tänk på att det löfte som du ger till en människa, likväl kan vara ett löfte till Gud. Tänk på att det val som du bestämt dig för, som du tror bara påverkar relationer här i världen, faktiskt också kan påverka ditt eviga väl, din relation med Gud. Tänk på värderingarna och de grundläggande motivationen till varför du gör det du gör. Jag tror det kan hjälpa oss att också fullfölja de löften som vi har gett. När vi har fattat ett beslut baserat på övertygelse så är det också enklare när våra känslor och omständigheter säger åt oss att göra något annat. Kom ihåg att ett löfte, ett beslut, ett val, det är ju faktiskt ingenting som har så mycket med dina känslor och omständigheter att göra i roten. För vi kan faktiskt som människor välja emot våra känslor. Jag kanske känner för något annat, men jag kan välja att ändå göra det. Det är en sanning. Jag kan välja att göra någonting som jag inte känner för att göra. Jag kan faktiskt välja att göra någonting som alla mina vänner väljer att inte göra. Det är möjligt. Och jag kan välja att göra någonting även om min situation och mina omständigheter kallar mig till att göra något annat. Förstå att om du har fattat ett beslut i hjärtat så som Ananias hade gjort, fast till det negativa, så är det lättare för oss att också hålla det. Det här är vad jag har bestämt mig för. Det är inte beroende på vad som händer imorgon, eller vad min fru säger, eller min man säger, eller vad mina föräldrar säger, eller vad jag hör i kyrkan på sabbaten. Utan jag har bestämt mig för att det här är det som jag borde göra. Planera. Hitta någon att hålla dig ansvarig för ditt löfte. Se till att ditt löfte är baserat på värderingar och principer som du tror på. Och inte bara några flyktiga, impulsiva löften. Vers 5. När Ananias hörde de orden så föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla och hörde det. Ni vet, jag tror många av oss reagerar när vi hör såna här berättelser. Och tänker, usch vad hemskt det som händer här. Jag förstår inte riktigt vad som sker. Och det är sant, vi som människor har ibland svårt att förstå berättelserna i en gudomlig inspirerad bok som Bibeln. Men en sak kan vi förstå. Och det är att vers 5 säger att det som hände här hade en enorm påverkan på människor runt omkring. Och likadant, jag tror just den frågan av nästan avsmak som du och jag känner ibland och tänker, vad är det här för fruktansvärd berättelse? Jag tror att det faktiskt är syftet med den här berättelsen. Att vi ska ha de här frågorna. Att vi ska reagera på det sätt som vi gör. För att förstå lärdomen i berättelsen som är det att våra val och framförallt i det här sammanhanget våra brutna löften kan ha fruktansvärda konsekvenser. Av någon orsak så såg Gud i sin allsmäktiga visdom som ingen här inne, inte jag och ingen här inne eller i den här världen förstår. Men Gud i sin allsmäktiga visdom såg att det bästa för människors eviga väl var att hålla den tidiga kyrkan ren från hyckleri och själviskhet på ett så tidigt stadium. Så att hans straffdomar som ligger framför oss för många av oss, för samma synd som här, exakt samma konsekvenser, men som många av oss ligger i framtiden, så Gud att det är bäst att uträtta här och nu i det sammanhanget. Vi behöver inte förstå det mer än att Gud är smartare än oss. Gud är klokare än dig. Och en dag kan vi få svar på många av de här kluriga frågorna och kluriga ageranden som vi ser ibland i Guds ord. Men en sak kan vi lära oss idag. Brutna löften kan ha enorma konsekvenser för dig och mig personligen, men också människor runt omkring. Stor fruktan fyllde människor. Guds fruktan är något gott. Att vi bryr oss mer om vad Gud tycker och tänker än vad människor tycker och tänker. Det kan vara en positiv motivation för oss som människor. Och Gud såg att det här kunde behövas. Det ser vi i vers 5. Det var här var resultatet av Guds agerande. Det här var en församling som gick framåt i osjälviskhet och självuppoffringar. Och snabbt och hyckleri försvann väldigt snabbt. praktiskt, så tror jag att en hjälp för dig att hålla ditt löfte är följande. Tänk på de negativa eller positiva konsekvenserna av ditt löfte. Tänk på hur det kommer vara när du klarar av att springa en mil på 30 minuter. Tänk vilken energi du kan ha den dagen. Tänk hur annorlunda din kropp kanske är. Tänk hur din hjärna fungerar annorlunda. Hur kommer det vara om du är mer kärleksfull och vänlig mot din familj? Är det ditt löfte? Tänk en sån dag. Tänk om det var så det var. Tänk om det inte var så då. Tänk på konsekvenserna av att du inte håller det löfte som du kanske avgett. Det kan motivera oss. Se drömmen. Se visionen. Se det som något möjligt att nå. Och sträva varje dag ditåt. Påminn dig om det. Det är därför det är hälsosamt för oss att spendera tid varje morgon tillsammans med Gud. För att påminna oss om hans löften och värderingar. Hans välsignelse för oss. För vi har så lätt att glömma det. Hur det kan vara i vårt liv. Det är faktiskt möjligt för oss att leva på ett annat sätt än det vi lever idag. Till det positiva. Det är en möjlighet för oss som människor. Vi behöver inte köra i samma hjulspår som vi gjorde 2016. Vi kan förändras. Det är möjligt. Oavsett om du har brutit löften 1000 gånger. Så kan du hålla ett löfte. Om du förenar det tillsammans med Guds kraft. Tänk på konsekvenserna. De positiva. Men också de negativa. Det är hälsosamt för oss. Att tänka igenom på. Vad har mina val och mina beslut för konsekvenser för mig själv och min familj. Och bestäm dig. Hur vill jag att det ska vara? Det fortsätter med några lärdomar i vers 7. Vi kan läsa vers 6 och 7 också. De yngre männen kom och svepte honom och bar bort honom och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hänt. Och Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Och hon svarade, ja, för så mycket. Petrus sa till henne, varför har ni kommit överens om att fresta Herrens ande? Se, de män som har begravit din man står vid dörren och de ska också bära bort dig. Och plötsligt föll hon ner vid hans fötter. Ni vet, här ser vi någonting negativt men faktiskt också något positivt. Och det är att våran framgång i att hålla löften kan hjälpas genom att vi är konsekventa i det beslut som vi tagit. Nu tyvärr så ser vi här ett negativt konsekventitet. De är konsekventa på ett negativt sätt. Det vill säga, här borta hade de bestämt sig, hörru du, vi säljer gården, vi behåller så här mycket själva, vi ger så här mycket till kyrkan och så säger vi att det här var allt, okej? Okay? Det bestämmer de sig för här borta. Nu, kvinnans, Safiras man dör, Ananias dör och nu kommer hon tillbaka utan att veta om det. Och de frågar henne, hur är det egentligen, sålde ni gården för så här mycket? Och hon är konsekvent. Hon håller fast vid det som de bestämt sig för där borta. Och det är faktiskt något bra i att kunna åstadkomma det man har bestämt sig för. Nu tyvärr så hade ju de bestämt sig för något negativt. Men om du har bestämt dig för något positivt så har det samma effekt. Att du är konsekvent. Att du ger samma budskap. Att du inte, när Jonathan kommer och frågar mig om en vecka och säger Dan, hur går det med din träning? 30 minuter varje dag. Då hjälper det inte mig att kunna hålla mitt löfte. Om jag säger till Jonathan. Ja just det. Jo. Men den där kvarten varje dag. Ja det går bra. Jag kämpar på. En kvart är ju ändå ganska lite. Och försöker förändra mitt beslut. Var konsekvent. Håll fast vid det du sagt. Berätta det på samma sätt. Kommunicera samma budskap i alla sammanhang. Då är det lättare att nå det mål som du har satt upp för dig. Var konsekvent och hjälp, be dina vänner om att påminna dig om vad som har sagts och vad som har beslutats. Det är för övrigt därför som du och jag försöker hjälpa varandra i sammanhang som är mer officiella. Genom att skriva ner vad vi har beslutat. Och skriva ner vad vi kommit överens om. För det är enklare för oss i en gemenskap att minnas vad det var som sades. Istället för att 10 personer ska försöka komma ihåg vad som sades. Och så i slutändan så röstar man på den som låter mest trovärdig. Men vi kan faktiskt skriva ner. Vad har vi sagt för någonting? Det är därför vi har avtal. Det är därför vi har dokument. Det är lite samma sak. Du kanske för dig själv, i din familj, med din fru eller din man, skriva ner vad ni sagt och försöka arbeta mot era drömmar och era mål och era löften som ni avgett. Det kan hjälpa. Var konsekvent i ditt beslut. Arbeta mot det varje dag. Psykologer brukar säga att det tar 21 dagar att forma en vana. Och jag tror det ligger en hel del där i. Tyvärr så är det många av oss som inte når dit. För att vi ger upp innan. Men jag vill utmana dig idag, oavsett vem du är. Att om du ser från berättelsen om Ananias och Safira, att beslut som du tar faktiskt kan ha stora konsekvenser. Om du ser att det kan vara hjälpsamt för dig att planera i god tid, att vara konsekvent, att hitta en vän runt omkring dig som kan hjälpa dig i ditt beslut, att också basera dina löften på värderingar som du har och inte flyktiga, impulsiva tankar. Tänk igenom det. Om du ser att det är något som kan hjälpa dig i de val som du just nu i ditt liv kämpar med, så vill jag utmana dig. Håll ut i 3 veckor. Sätt det som mål. Och gör inga nya beslut förrän efter 21 dagar. Kämpa igenom de där jobbiga dag för dag besluten. Och se hur det är när du har låtit Guds kraft förändra dig varje dag. Be om hjälp från vänner runt omkring dig, men framförallt från Gud. Påminn dig själv i din bön på morgonen och på kvällen om det löfte som du avgett. Nu vet många av oss, vi fortsätter gärna i de bekväma spår som vi gått. Men jag vill utmana dig. Gör något stort 2017. Gör något extraordinärt. Förändra någonting. Gör något som du själv minns. Gör något som din familj minns. Gör något som världen minns. Tänk tillbaka på veckan som gått. Vad har du åstadkommit? Det är en utmaning. Ni vet, ofta så minns vi inte ens vad vi åt till frukost igår. För det var samma sak som vi åt i förrgår. Det var samma sak som i förrgår. Det var samma sak som hela 2016. Vi hade samma rutin. Och vi minns det inte. Och det tråkiga är det här. Människor runt omkring oss lägger inte heller märke till det. För det är bara rutin. Det är inget extraordinärt. Det är inget som sticker ut. Det är inget ljus i världen. Gör något för att hjälpa den värld vi befinner oss i. Gör något positivt. Utmana dig själv. Säg att du ska göra något stort. Och arbeta mot det. Dag för dag. Vecka för vecka. Och månad för månad. Gör något som du minns när du tänker tillbaka. På nästa vecka. Om en vecka här. Tänk tillbaka. Vad har jag gjort? Vad minns jag? Nästa månad, i februari, när vi går in i februari. Jag önskar att du har den erfarenheten och tänker tillbaka och se. Det här åstadkom jag i januari. helt otroligt. Det här sticker ut för mig. Här har jag gjort något. Investera i att göra den här världen till en bättre plats. Uppmuntra, stöd. Inspirera. Hjälp människor att se den tro som du har i Gud. Det enda som kan hjälpa oss att också fullfölja de beslut och de löften som vi tar. Det är min utmaning till dig. Sök att förena dina löften med din Guds tro, med Jesus kraft, och han kommer uppfylla dem åt dig. Vill du göra det? Låt oss be. Far i himmelen, jag vill be om ditt mod och din kraft, din inspiration för den vecka som ligger framför oss. Jag tror, Gud, att det är många av oss som fattar viktiga beslut just nu, men också under veckan som ligger framför oss. Jag vill be, Gud, att du ska hjälpa oss att ta steg i tro. Att kunna slänga oss i dina armar och säga: Gud, uppfyll de här löftena. Hjälp mig att varje dag arbeta mot det. Jag ber, Gud, att du ska hjälpa oss att göra extraordinära saker då du kallar oss. Att vi ska kunna fatta beslut som förändrar oss själva, våra familjer, och påverkar människor runt omkring oss till det positiva. Jag ber, Gud, hjälp oss att planera våra beslut. Jag ber dig, hjälp oss att hitta människor runt omkring oss som stöttar oss i våra beslut. Gud, jag ber dig, uppenbara för oss hur vi kan rota våra beslut i värderingar och principer som driver oss framåt. Och Gud, jag ber, hjälp oss att se konsekvensen av att utföra våra löften, att fullfölja eller att inte fullfölja de beslut som vi tagit. Påminn oss om dina välsignelser. Hjälp oss att vara konsekventa varje dag och falla tillbaka på en tydlig kommunikation i vad vi har bestämt oss för i vårt liv. Och jag ber att allt det ska hjälpa oss att kunna låta dig arbeta i våra liv och förändra oss till det positiva. Så be om din välsignelse. I Jesu namn. Amen.